Daniel Larsson vände hem till svensk fotboll och Akropolis våren 2021. Men anfallaren hade skadeproblem och klubben trillade ur Superettan. Frågan är om den snart 35-åriga anfallaren spelar vidare. När vi hade kontakt för en poddintervju via Skype i maj 2020 berättade han om proffstillvaron i Grekland, om att den inte har fått lön sedan i oktober, men om att äntligen få spela i ett lag som inte bara slåss för överlevnad, och om den grekiska ligan där resultat går att ifrågasätta. Givetvis talade Larsson om genombrottet i Häcken, om succén i Malmö FF och om besvikelsen när klubben inte släppte honom trots ett stort bud. Om flytten och tillvaron som spelare i La Liga. Om förvåningen att han aldrig fick en landslagschans när han spelade i Spanien. Om bristen på tålamod som bidrog till felvalet i Esbjerg. Om turerna i Turkiet där han trivdes men blev blåst på 2 miljoner kronor.
Δίδεις ωραία κοντρόλ. Σου του Λάρσον, εκπληκτικό γκολ στο 52 από τα αργότερα του φετινού πρωταθλήματος. Με το δεξί θα βάλει φάλτσα εδώ ο Λάρσον και θα σφύρει στο παραθυράκι της εστίας του Θεοδωροπούλου.
Den 22 februari, i bortamötet med Lamia, så gjorde Daniel Larsson sitt femte mål för säsongen med en behärskad inåtskruvad bredsida som satt i krysset. Efter att startat säsongen på bänken i Aris hade han fått upp farten rejält och tagit en ordinarie plats som släpande anfallare. Därför kom coronakaoset lite extra olägligt för Larsson, som dessutom har ett utgående kontrakt. I den här poddintervjun pratar Daniel Larsson om den ovissa framtiden på andra sidan coronakarantänen, där han tror att många spelare kommer få det tufft att hitta nya klubbar.
Vissa kommer få jobb, vissa kommer kanske inte få det. Och det är ju klart, det blir många personliga tragedier.
Daniel Larsson har redan varit med om att förlora pengar när hans turkiska klubb Gaziantepspor gick i konkurs. Han avslöjar nu att han inte fått lön från Aris sedan i oktober.
Jag kan ju fråga vad fan hände med mina pengar och få svaret. Nej, men det kommer. Du behöver inte oroa dig. Men alltså de orden hjälper ju inte så mycket, men det finns ju inte så mycket mer att göra just nu alltså ändå. Tyvärr, alltså det är klart det kan pratas strejk och sådär, men det ska ändå mycket till för att man ska få med sig ett helt lag och genomföra en sån grej.
Den 33-åriga anfallaren för Göteborg har ett förflutet i Häcken och Malmö FF. Han har spelat ute i Europa sedan 2012. Och trots de senaste årens stökigheter med ekonomisk strul och lite mindre speltid är det först nu som han börjat känna suget efter allsvenskan igen.
Alltså jag har inte gjort det tidigare, men jag vet inte, senaste halvåret så har jag ändå börjat gry någonting i mig som har gjort mig intresserad av det. Kanske också för att jag känner att jag kan göra en skillnad nu. Nu, om jag får spela på den positionen där jag trivs bäst, då tycker jag det är extremt roligt med fotboll fortfarande.
Poddintervjun är naturligtvis mer än det här, och Daniel Larsson berättar om Erik Friberg lurade honom till danska Esbjerg, om kaosmatcherna i Turkiet, om hur det var att möta världsstjärnorna i Real Madrid och om besvikelsen att Erik Hamrén inte hörde av sig när han lirade i La Liga och varför han inte skrev på för Hammarby 2009. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
33.
Bor?
I Thessaloniki i Grekland.
Familj?
Jag är gift sedan förra sommaren och har 2 barn.
Utbildning?
Tvåan i gymnasiet. Klarade jag mig till.
Lön?
Ja, det får vi se här. Den är rätt oklar just nu.
Vad kör du?
En Renault. Något slag. Megane tror jag.
Vad läser du?
Ja, inte så mycket just nu. Men Klas Östergren.
Vad tittar du på?
Gör det. senaste som jag har fastnat i är väl The Plot Against America. Börjar vi titta på dem då?
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar på de sista 38 sekunderna av Godzilla med Eminem.
Vad spelar du på?
Jag spelar på typ instrument eller?
En del spelar på instrument, andra spelar PlayStation, några spelar på hästar. Du får välja helt fritt.
Nej, jag spelar fan inte på någonting då.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Idag aktiv.
Du får välja eller historiskt också.
Alltså för mig, min favorit har alltid varit, kommer alltid vara Ronaldo.
Den riktiga Ronaldo helt enkelt.
Smärta med att man behöver säga den brasilianska. Men för mig är han den enda.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag har faktiskt inget. Utöver det jag spelar just nu då. Det är de jag hoppas det går bäst för.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Ja, det. Guldmatchen 2010 är nog fortfarande det mäktigaste fram.
När ni vann SM-guld med Malmö FF?
Ja, precis.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Erik Fribergs.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Fan, vilka jävla frågor alltså. Jag vet inte om jag vill ändra på någonting. Jag tycker fotbollen fungerar rätt så bra som jag gör på banan. Jag ska inte pilla för mycket i det.
Nej, okej. Okay. Tar du fram något mål på YouTube för att komma i bra stämning? Och i så fall, vilket mål av dina tar du fram?
Nej, det gör jag absolut inte.
Vilken är din favoritfilm?
Stockholm Boogie.
Om du är nöjd med dig själv, vad unnar du dig för att belöna dig?
En natt på stan, kanske.
Vilket köp ångrar du?
Det är många. Men den första lägenheten vi köpte i Göteborg var lite stressad. Hade kunnat göra det bättre.
Du får 10 miljoner kronor i handen. Vad gör du?
Köper nog en lägenhet.
När ljuger du?
Ja, alltså jag ljuger ju varje dag för mina barn och säger att vi inte har godis hemma och sådär. Men när det passar sig. Förmodligen någon gång under den här intervjun.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, det finns väl ganska så mycket lycka varje dag tycker jag. Vi har det ändå förhållandevis bra. Så jag hittar nog något moment av riktig lycka varje dag faktiskt.
Καταφέρνει να χτυπήσει με την αλλαγή του Ένινγκ τον Λάρσον να σκοράρει και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του.
Daniel Larssons mål mot AIK i slutet av november blev vändpunkten på en säsong som han har startat med sporadisk speltid under nye tyske tränaren Mikael Ehning. Innan ligan stoppades på grund av coronaviruset hade Larsson stått för ytterligare mål och assist i både cup och liga. En rejäl skjuts i poängproduktionen om man ser till den senaste året i Turkiet. Med ett kontrakt som går ut i juni skulle man i normala fall säga att han satt sig i ett ganska bra läge att förlänga eller hitta en ny klubb för ett sista utlandskontrakt. Men Daniel Larsson verkar inställd på att coronakrisens ekonomiska efterdyningar kan komma att rita om spelarmarknaden rejält.
När jag får kontakt med dig så är du i Grekland ju. Hur är tillvaron i coronatider i Saloniki?
Ja, alltså den är ju speciell såklart. Jag har inte så stora friheter som ni har där hemma. Men det kan ändå gå ut hyfsat ostört. Kan komma en polis och fråga vad man gör ute och sådär. Men så länge man har en giltig anledning så blir det inga repressalier.
Hur länge har ni varit i en sådan lockdown?
Vad är det? Månad? Ungefär. Lite drygt kanske till och med.
Vad väntar framöver?
Vi väntar fortfarande på för det första att få något besked om vi ska återuppta spel eller inte. Men det sägs att vi ska göra det i Grekland. Det är ju rätt så lindrigt drabbat sett till fall och avlidna. Så jag tror att de tänker sig att de kan ha kommit undan. Men vad vi har hört senast är att det kommer börja någon gång i mitten av juni.
Och spela på då en bit över, för jag antar att ditt kontrakt går ut typ sist i juni och att man kör vidare ändå.
Ja, jag vet inte. Jag har också förstått det som att de flesta presidenterna vill avsluta kontrakten i rätt tid liksom. Så det kan bli, vi har ju 10 matcher kvar, men det kan nog bli någon sorts abrovinch att vi kanske bara spelar 5 av dem eller så.
Ja, okej.
Men det är, ja, som sagt, helt klart.
Hur har du tränat någonting?
Ja, jag tränar på rätt så bra. Vi har haft mycket matcher här senast innan det här började. Så knappt tränat under den tiden. Så jag har nog tränat faktiskt bättre nu.
Men hur kör du på egen hand hemma då liksom?
Nej, så man får gå ut och motionera. Så vi har ju hela stan på oss och springa runt. Också utan att vara på gräsmattan.
Men det är ingen organiserad träning med laget, att man tränar i mindre grupper som man hör om en del andra länder?
Nej, inget sånt. Det är olagligt vad jag förstår.
Hur var det när ni fick beskedet? När förstod du att liksom allvaret i det här?
Alltså i hela coronakrisen, ja. Men nu. Vi fick ett mejl om att skolan skulle stänga. Det var det första som talade för att det skulle bli en rejäl lockdown. Eller att vi skulle påverkas väldigt mycket av det. Och sen kom det lite i taget efter det. Men skolan var första beskedet som vi fick.
Hur var reaktionen bland spelarna?
Alltså vi förberedde oss för en match, så vi tränade en fredag och skulle spela lördag. Så fick vi bara ett meddelande på kvällen då att det blivit inställt. Och sen dess har vi inte sett. Så jag vet inte riktigt. Det är bara de som jag pratar med liksom. Och det alltså, vilken första reaktion, nej, jag vet fan. Det var väl chock. Ändå, skulle jag säga.
Hur funkar allt runt omkring? Får man lön till exempel?
Nej, det har inte jag fått i alla fall. Det är rätt speciellt här. Även utan corona. Med just lönedelen. Och inte så regelbundet heller. Så den har lyst med sin frånvaro.
När fick du senast lön?
Senaste fulla lön jag fick var i oktober.
Är det sant?
Det är sant.
Men hur tacklar man det?
Med ilska. I början. Men sen går det inte att göra så jävla mycket åt det. Mer än att ta det vidare. Liksom. Fast det finns inga möjligheter att göra det nu heller. För allting är fokuserat på en sak. Endast så hjälp just nu ingenting som ens går att söka fram. Men jag hoppas ju också att det kommer igång, för då är det ju större chans att vi ser våra pengar.
Med ett utgående kontrakt, hur känner du inför framtid?
Ja, fram till 5 månader sen så kändes det jävligt bra. Jag hade väl den bästa period på väldigt länge här. Men sen vad fan ska man göra? Det är bara att vänta ut och se vad som blir kvar när det återupptas. På riktigt liksom.
Hur mycket, du är ju, har ju svenskar i stan, både Daniel Sundgren i laget och Pontus Wernbloom där. Hur mycket träffar du dem?
Ja, nu senast är inte så mycket. Sundgren bor ju nära mig så vi har sett lite grann. Men Pontus bor uppe i Bergen så han har inte sett av här sen corona tog fart.
Och om man tänker sig, vilken kontakt har du liksom med klubben eller är det spelarfack eller så för att veta vad gäller liksom framöver?
Alltså den enda som jag har kontakt med det är våra lagläkare. Han har liksom av sig när det kommer nyheter och sådär. Men fram tills dess att vi får ett riktigt datum som vi kan anpassas efter så kommer vi nog inte höra någonting från varken sportchef eller president.
Vad vill du själv?
Jag tänker mig,
vad vill du själv kring ligaspelet? Det är ju en del som vill spela, liksom andra tycker att det är obehagligt, tanken på att spela. Vad hade du helst velat?
Jag känner ju inget direkt obehag så över att börja spela om nu regeringen här tar det beslutet. Då har jag inga problem att anpassa mig efter det, som det är nu. Men det kan ju ändras jävligt snabbt också, såklart.
Vilket tryck känner du kring att spela just med tanke på att det gick bra innan och du har ett utgående kontrakt?
Ja, men det är klart jag känner tryck, men samtidigt så finns det ju verkligen ingenting jag kan göra åt det just nu. Och tyvärr så är vi ju en jävla massa spelare som kommer bli drabbade av det här på ett eller annat sätt. Men det finns ju väldigt många som blir drabbade bra mycket värre. Så det känns ändå överkomligt.
Ja, just det du är inne på. Jag menar, alla misstänker ju att det blir liksom en gott om lediga spelare och klubbar kommer inte ha råd och så. Hur ser du på det?
Nej, det lär ju bli en sanning som vi får anpassa oss efter. Men vad fan ska man göra? Alltså, vissa kommer få jobb, vissa kommer kanske inte få det. Och det är ju klart, det blir många personliga tragedier på grund av det. Men det går inte att säga jag vill spela och bara börja spela, tyvärr.
Har du kontakter med Häcken eller Malmö, tidigare klubbar du representerat i Allsvenskan, om du flyttar hem?
Nej, inte direkt. Häcken har jag väl alltid haft lite strökontakter med och många som jobbar kvar från min tid där. Så har jag absolut kontinuerlig kontakt med, men den är inte så väldigt tät.
Hur har annars, du kom ju till Grekland för drygt år sedan, hur har annars tillvaron varit i grekiska ligan?
Den har varit väldigt trivsam måste jag säga. Det har varit väldigt skönt att spela i ett lag som ändå tillhör toppskiktet av ligan. Framförallt, för det har jag inte varit så bortskämd med tidigare under de senaste åren i utlandet. Så det har varit jävligt roligt. Och också gett mig lite, jag vet inte, lite extra glädje och att känna att jag kanske fortsätter liksom. Det finns några år kvar där.
Om jag läser statistiken rätt så är det 4 mål och 4 assist. Vad är det som du känner har lossnat, att du ändå spelat i ett topplag och gjort det bra?
Ja, då läser du statistiken väldigt fel, måste jag säga först.
Ja, då får man skylla på transfermarkt. Men då är det inte korrekt statistik helt enkelt. Vad är statistiken?
Statistiken är 5 mål och 9 assist.
Ja, ja, då är det dåligt uppdaterat.
Ja, det får jag tillstå.
Men vad är det som du känner har lossnat?
Ja, alltså första halvan av den här säsongen började jätteroligt. Jag skadade mig på försäsongen och sen bytte vi tränare till en tysk som inte riktigt såg min storhet. Men sen så är det plötsligt så frågade jag mig en dag vad jag helst ville spela. Och då så sa jag till honom att jag ser mig själv som bäst centralt. Och så fick vi en skada på våra nya match. Och så kom jag in, gjorde mål direkt och sen dess har jag varit kvar där. Som inte som nya, vi har spelat ihop också, så lite second striker eller vad man ska kalla det.
Och när du känner att liksom det lossnar, för jag menar, du har varit ute i rätt många klubbar, många tränare och så, det måste vara mycket tillfälligheter som styr.
Ja, det är klart det. Det är otroligt mycket tur som ska has för att det ska gå jättebra, tror jag. Sen inte för alla såklart, det finns vissa som tar sig igenom något säkert ändå, men för otroligt många spelare så är det ju att vara bra under rätt tillfällen som gör att du kan ta nästa steg hela tiden.
Hur frustrerande är det?
Inte så mycket nu längre, det har jag accepterat och det gäller mig också. Alltså jag har ju ändå kunnat hanka mig runt här ute till ändå respektabla klubbar, så det är väl samma för alla ändå, men det är klart, vissa har mer flyt än andra.
Hur skulle du säga kvaliteten är på den grekiska ligan?
Väldigt ojämn. Det finns ju ett lag som är klart mycket bättre än alla andra. Olympiakos är på en helt egen nivå enligt mig. Även om PAOK vill vara och slåss med dem, så tycker jag att Olympiakos är några steg före. Men får vi se hur det blir med dem nu. Det har ju uppdagats en del här senaste veckan kring oegentligheter.
Ja, det talas ju om att de eventuellt ska åka ut och att ägaren där, som ju även äger Nottingham Forest, pekas ju ut. Och det är ju ingen nyhet att han pekas ut. Det har ju Marcus Berg pratat om innan han tillhörde Panathinaikos. Så hur märker du av just den diskussionen om korruption i grekisk fotboll?
Ja, den är påtaglig skulle jag säga. Det finns ju många matcher som man känner att resultatet kanske borde ha blivit annorlunda. Men jag ska inte säga att jag tittar inte så mycket på grekisk fotboll.
Men vilka exempel har du själv där du har spelat matcher där du känner bara att det här måste varit något fishy?
Jag vet inte om jag är ändå så pass aktiv här fortfarande, tror jag. Så jag vet inte riktigt hur långt det var igår där. Men fishy har det varit ibland.
Men det är så att du vågar inte säga, det finns saker men du vågar inte säga dem med tanke på att du spelar där.
Jag säger så här, det kan finnas saker. Så kan vi prata om det kanske om ett år eller så igen.
Ja, okej. Okay. Då parkerar vi den så att säga till framtiden. Du har ju en lagkamrat, Daniel Sundgren, också som uttalade sig i en intervju i Fotboll Direkt som det gav lite eko. Har du känt av det också?
Nej, vi ses ju liksom ingenting, vi som är involverade. Men jag har ju pratat med Daniel om det. Och, alltså det var ju inga fel i vad han sa egentligen, men det kan ju uppfattas lite annorlunda här än vad det gör med Sverige. Lite mer som, alltså de kanske inte är så vassa på takkritik och inte riktigt vill se alla fel som de begår.
På dina 7-8 år ute, har du liksom slipat bort sånt att du vet att sånt kan man inte riktigt säga även om man har rätt? Så att,
Ja, men det är klart du kan säga det. Det tycker jag. Det var väl uppfriskande på sitt sätt också. Men du kan också då räkna med att få att det kan bli mothugg liksom.
Ja. Om du liksom i den situation du befinner dig med, utgående kontakt, en klubb som är skyldig dig antagligen rätt mycket pengar eftersom du inte fått en full lön sedan oktober. Hur sköter man den dialogen?
Det är inte så jävla mycket att säga. Alltså, jag kan ju fråga vad fan händer med mina pengar och få svaret. Nej, men det kommer. Du behöver inte oroa dig. Men de orden hjälper ju inte så mycket, men det finns inte så mycket mer att göra just nu alltså ändå. Tyvärr. Alltså det är klart det kan pratas strejk och sådär, men det ska ändå mycket till för att man ska få med sig ett helt lag och genomföra en sån grej.
Är det så att vissa spelare i truppen som kanske är viktigare får betalt och andra inte, eller vet man inte det?
Ja, alltså vi som har spelat har nog fått mer än de som inte har fått spela. om jag säger så.
Är man rädd att klubben ska gå i konkurs och därmed komma undan, eller kan de alltid på något sätt komma undan och betala?
Nej, inte på något annat sätt som jag ser det. Det kan ju ta lång tid innan du ser alla dina pengar. Men det hände ju mig i Turkiet, i min första klubb där. De gick ju under på väldigt oklara grunder. Men, och det är ju pengar som jag aldrig kommer se igen. Liksom.
Det var Gaziantepspor.
Ja, nästan rätt. Gaziantepspor.
Tack. Hur mycket blev du av med där?
Ja, dryga 2 miljoner har nog räknat det till.
Och som du aldrig ser, helt enkelt.
Ja, alltså det, om de nu, de ligger typ i någon andra amatörliga i regionen närmast Syrien just nu. Så det är väl inte en jättehoppfull framtid de har. Men skulle de mirakulöst ta sig uppåt i seriesystemet igen och närma sig Super League, då är de ju tvungna att klara alla deras skulder först liksom. Men det känns långsökt idag.
Skriver man av en sån grej bara, alltså att man för sin egen skull, att man lägger det åt sidan?
Ja, alltså det är ju inte så lätt att bara göra det heller. Det är en hel del pengar ändå. Så.
Absolut.
Nej. Som ändå på något sätt är mina redan. Men det är klart, det går ju inte att göra någonting av det heller, tyvärr. Vad jag har förstått i alla fall.
Jag menar, du har ju varit ute mycket och bytt klubban. Går det på något sätt att säkra upp sig? Att liksom, kan man...
Försäkringar,
ja, eller en bankgaranti eller på något sätt, eller är det... Får man inget kontrakt då?
Jo, det kan nog gå, fast då behöver det nog vara en klubb som jag har ett lite vassare renommé än i alla fall Gaziantepspor var.
Ja. Om man tänker sig grekisk fotboll och lite kaos, så har du ju också där du var i Turkiet, din första klubb, där när ni mötte Trabzonspor. Ja, då var det ju en test på lockdown, även om det bara handlade om några timmar i en arena, när till slut Turkiets president fick rycka in. Vad var det? Kan man ens förstå när det sker sånt?
Nej, det lät ju verkligen som ett skämt från början. Men det blev ju tydligt sen att något jävligt ovanligt hade hänt. Sen är jag, alltså... Jag vet ju inte exakt vad som försiggick där i domarrummet. För vi var instängda i vårt omklädningsrum på timmar, men vi var ju ändå nöjda. Vi hade tagit poäng borta mot Trabzonspor och kunde väl sitta där och fira på något sätt i alla fall. Men domarna, ja, det är 16 timmar eller någonting, tror jag att jag hörde att det blev till slut. Och det är speciellt. Exakt.
Och det var så att ni ledde med 2-0 och du hade gjort ett mål, och Trabzonspor hämtade upp till 2-2, och sen så borde de fått en straff, om jag läser mig till rätt, men fick inte det, och då tappade Trabzonspors president fullständigt.
Ja, och han var inte ensam om det. Det var ju hela stadion och deras lag också. Men som sagt, exakt vilka samtal han sen tog emot av men på högre ort, det vet jag inte. Men det krävdes nog ändå något rejält försök, tror jag.
Ja, för det sägs ju att president Erdogan fick ringa Trabzonspors president och kräva att han släppte ut domarna till slut.
Ja, men jag tror då att premissen var att då krävde han tillbaka att de inte dömer igen. I alla fall inte Trabzonspor.
Är det så att de inte har dömt igen, vet du det?
Nej, det vet jag inte. Men det kan nog vara.
Hur rädd är man själv i en sån situation?
Nej, jag känner ingen rädsla alls. Vi är ändå skyddade av polis och sånt också. Liksom, så det ska nog mycket till att vi ska attackera som motståndarspelare. Vi har inte gjort något mer fel än att vara lite oväntat bra egentligen. Och visst, det kan man ju få lite spott och spe för. Men våld tror jag ändå, det ska mycket till. I alla fall där.
Men blev man inte lite uppgiven om, ja, men om man läser om Olympiakos och de turerna och Trabzonspor, där liksom en president bara kan bestämma sig för att stänga in ett domat. Alltså, blev man inte lite uppgiven kring fotbollen?
Ja, eller så kan man se det som att det är kul att något oväntat händer. som också är jävligt svårt att påverka. Men alltså jag har nog valt att försöka se på det med lite humorinslag istället, tror jag.
Ja, det var nog inte roligt för domarna, men om man ser...
Såklart inte, men just själva alltså, ordningen som saker och ting händer i blir ju komisk, kan jag tycka.
Ja, det är kanske vi som kommer från Sverige som har en annan syn och kanske man inte riktigt greppar det fullt ut. Vad var bäst med att spela fotboll i Turkiet? Du spelade ju ytterligare en klubb.
Alltså bäst var väl... Det är ju ändå en rätt så stark liga om man ser till toppen. Och Istanbul-matcherna är otroliga som att spela. Fantastiska arenor och ett jävla tryck. Och ändå matcher som... Ibland fick vi någon stor... Vi åkte på någon stortors, men vi tog ju också poäng där uppe många gånger. Och det känns ju då i stunden känns det typ bragdartat. Men så det är framförallt det. Och sen... Såklart så är pengarna bättre där än på många andra ställen i Europa. Om man bortser från de stora ligorna.
Ja, om nu lönen kommer.
Ja, precis. På pappret är det bättre i alla fall.
Du sänkte ju Galatasaray i någon match. Hur är den känslan?
Ja, men det är mäktigt alltså. Det är ändå nivåskillnad från ja, men Sverige till exempel liksom på startelvan i motståndarlaget. Så då, det är mäktiga känslor som har upplevts där.
För de lockar ju till sig en del stora namn, samtidigt kanske inte det känns som att de stora namnen går dit när de är i sin absoluta peak. Men var det där det var häftigast att spela fotboll?
Nej, häftigast var i Spanien. Alltså, glasklart. Utan någon tvekan. Så där var ju spelarna i deras prime.
Malmös målkavalkad inleddes med en mera van målskytt. Daniel Larsson ryckte loss och petade in 1-0 efter en kvart. Upprinnelsen är så kallad safari med fötterna. Mohamed Ali Khan spelade fram den gamle Häckenspelaren och det var Larssons 10:e mål för säsongen. Malmö med kommandot i guldstriden.
Hösten 2010 fick Daniel Larsson fira sitt hittills enda SM-guld när Malmö FF tog hem allsvenskan. Han hade kommit till MFF från Häcken ett år tidigare. Han hjälpte Hisingslaget tillbaka upp i allsvenskan med 12 fullträffar och sågs som ett stort framtidsnamn. Tre säsonger i rad gjorde Larsson mer än 10 mål. Under 2010 fick han dessutom debutera i landslaget på vinterturnén. Och dessutom blev han uttagen till ett par riktiga träningslandskamper. Men på något sätt var det som att karriären tappade momentum när Malmö FF inte ville släppa honom till tyska Kaiserslautern.
Du drog igång karriären i Häcken, även fall du för riktigt länge sedan tydligen spelade i Blåvitt också. När du var riktigt liten.
Ja, det stämmer.
Men du, redan tidigt som i Häcken så omskrivs du som en talang och du provtränar med en del stora klubbar, Bayern München, Chelsea, Strasbourg. Hur var den tiden när du var liksom ett superlöfte och så?
Nej, det ser jag väl tillbaka på som en otrolig tid också. Det var jävligt roligt. Jag fick ju också chansen på grund av det, antar jag, mycket tidigare i A-laget. Sen tog det ett tag för mig när jag blev seniorspelare på riktigt. Och jag hade också fick en knäskada som två somrar i rad gjorde att jag missade typ 4 månader. Och det är klart, det förstörde också en del. Men det tog ett tag innan jag tog klivet upp och blev liksom fullvärdig seniorspelare.
Hur lockad var du som ung att nappa på att eventuellt flytta ut till Frankrike eller England eller Tyskland och en lite större klubb?
Men jag var nog lockad i perioder. Men det enda gången det brann till riktigt och blev nära, det var nog med Strasbourg. Men det där och då så kände jag inte att det var rätt steg att ta. Så för då hade jag tror väl att jag hade blivit lovad en plats upp till A-truppen då. Och det såg jag som bättre.
Vad var bra med att tillhöra Häcken?
Vad som var bra med det?
Ja.
Ja, det var väl det mesta. Vi hade ju ett otroligt lag på den tiden, sett i personligheter, som ja, lärde mig nog väldigt mycket av de människorna. Kanske inte bara positiva egenskaper i sig, men
kan du konkretisera vilka det var och vad du lärde dig?
Ja, men det var ett jävligt bittert lag, kan man säga. Det var många som spelade fotboll. Visst, jag tyckte det var kul, men det var nästan lite fult att ha ambition att ta sig därifrån. Liksom.
Att de var nöjda med liksom den betalning de fick av Häcken och nöjda med den nivån?
Knappt det, alltså. Det var ju på skoj givetvis, delvis i alla fall. Men det var en känsla av, nu ska vi ut och spela igen. Fy fan vad tråkigt det ska bli.
Vilka är dessa karaktärer? För de som inte kan sitt Häcken slutet av 10-talet. Eller 00-talet snarare.
Ja, alltså den som mest personifierar detta, det är väl Daniel Forsell, tror jag. Och han var ju ändå med Häcken en bra bit in i den allsvenska repan också, liksom. Så han tyckte visst om att spela fotboll egentligen, men han var bitter på ett jävligt roligt sätt och intressant sätt framförallt.
Vad var bra för dig? Alltså vad var det bra för dig för din karriär? Jag tänker inte det bittra, men att liksom komma fram i Häcken som ju ändå var väldigt mycket lillebror i Göteborg då, mer än idag.
Ja, men, ja. Jag fick ju säkert betydligt mer tid på mig där än vad jag hade fått i Blåvitt eller något annat av de större lagen i Sverige. Det var ju en betydligt mindre press. Men sen var det ju ett lag och en klubb som hade betydligt större ambitioner också. Där de är idag, liksom. Men det var absolut en fantastisk klubb att komma upp i då.
Hur mycket, jag menar, det är ju ett antal års skillnad mellan dig och brorsan Sam Larsson. Hur mycket spelade det rollen då liksom att ni bägge var fotboll och bägge duktiga på fotboll och så?
Hur mycket spelade roll för?
Ja, för dig och liksom vad påverkade det?
Ja, men alltså det är som sagt, som du sa, det var 6 år emellan oss. Och när jag var i Häckens A-lag, då var han 11 liksom. Så det var ingenting som jag tänkte att fan, han kommer nog också få en fin karriär. Det var väl när han tog steget till Blåvitt som jag började inse att fan, han är nog på riktigt.
Han blinkar för omkörning.
Ja, men lite så var det väl.
Men just att han gick till Blåvitt, fanns det något i dig där att känna att varför gör du det?
Nej, alltså jag var ju med del i det beslutet givetvis. Men det var alltså, han spelade i samma klubb som jag spelade i, IK Zenit, ute i Torslanda. Och det var en jättebra årskull. Häcken tog typ över 6 spelare, tror jag. Och då kände nog samma att jag var lite komma som en klumpsumma, liksom, eller en i mängden. För Blåvitt ville ha honom också. Det var nog lite det som gjorde att de ville nog ha just honom mer än vad Häcken visade då. Och då är det bara att köra på det.
Jag menar, nu har han haft en bra karriär också i Holland och så. Hur mycket snackar ni liksom att jag funderar på att göra så här, eller hur ska man hantera ett sånt här läge?
Alltså när det väl kommer till klubbbyten och så, då har vi otroligt tät kontakt. Vi har väl en tät kontakt generellt nu för tiden. Vi lär ju känna varandra på riktigt ett par år efter att han växte upp i Göteborg och blev vuxen. Innan dess hade vi kände ju knappt varandra då, liksom.
På grund av åldersskillnad?
Ja, åldersskillnad. Och jag var i princip, alltså från att jag var 15 så var jag, eller tidigare än det också. Jag var ju hemma väldigt lite. Det var ju skola och fotboll och annat som den tiden är, liksom.
Hur är det ändå? Finns det något inslag av avund att men det går bättre för någon? Att, kan det vara känsligt ibland?
Nej, mellan oss absolut. Men det har nog också att göra med att det var så pass stor, eller är så pass stor åldersskillnad.
Och nu när han fick ett bud från Kina, vad var ditt råd då?
Ta det. Snabbt som fan. I princip.
Fanns ingen, för jag menar, han är ju ändå yngre än dig och har ju varit med i utkanten av landslaget, och Kina kan ju ändå ses som ett liksom steg bort från det, men du tycker ändå det är rätt?
Ja, sett i, alltså vi pratade ju jättemycket om det och han var nog inte så jävla sugen på det från början, men han kom ju från en rätt tuff säsong i Holland, och när Dick Advocat kom in i Feyenoord så var det väldigt tydligt att han var inte första val. Och då krymper marknaden framåt sommaren också, för han är inte gratis. Och jag vet ju att klubbar älskar ju inte att spendera pengar på övergångssummor. Speciellt inte de klubbarna som kan bli aktuella i ett sånt fall, om man tänker realistiskt. Och så när detta då kom, och det är sådana siffror, det för mig så... Man måste överväga det på riktigt i alla fall, för det är för sjukt helt enkelt.
Jag gissar att du inte bjuder oss på siffrorna, men när du...
Vad
sa du?
Nej, det får jag själv. Precis.
Men när du liksom får inblick i det, hur är det att man liksom kan inte tro att det är sant?
Alltså, knowing Kina liksom. Jag vet ju hur det är där och vilka pengar det är. Så det kommer ju inte som en fullständig chock, men det gör ändå det. Alltså, det känns inte som att det är rimligt igen.
Du är helt enkelt sugen på en Kina-sväng?
Ja, jag tror att åldersskeppet har seglat. Men absolut, skulle han ringa så skulle jag lyssna, kan vi säga.
Om du ser till Sam som då varit nära landslaget, är du förvånad att han inte fått mer chanser?
Ja, men det kan ändå vara. Det finns ju inte så många spelare som ändå spelar i ett så pass starkt lag, även om det, ligan inte är... up there liksom, topp 5, så det finns inte jättemånga på den klubbnivån av svenska fotbollsspelare. Men han spelar ju också där på grund av att han har en spelstil som är lite mer offensivt inriktad. Och konkurrensen just på den positionen i landslaget har ju senaste 5, 6, 7 åren varit jävligt hård. Med tanke på att en av våra bästa spelare spelar just där. Så det finns väl både förklaringar, men jag kan nog ändå tycka att han borde fått fler chanser.
Samtidigt är det ju, landslaget är ju svårt. Om man tittar på dig så är du ju med en sväng där 2010-2011. Du är ju dels med på ett par januari-turnéer, men även uttagen till ett par träningsmatcher. Mm. Kan det även vara där liksom lite tillfälligheter vad man faller i smaken för förbundskaptenen just då?
Ja, det kan nog vara såklart. Det är absolut tillfälligheter där med. Men mitt problem där att jag inte fick mer chanser, det var nog snarare mitt eget fel, för jag tappade form liksom. Det var väl 2011 va? Sommaren 2011, eller precis innan sommaren 2011 som jag var med. Och sen så jag hade behövt lämna Malmö, tror jag själv, så här i efterhand, att jag behövde en ny utmaning och ta ett nytt steg för att behålla utvecklingen för mig personligen. Men jag blev kvar där för länge, tror jag.
Om man ser till landslaget, du är ju ändå spelar en hel del i La Liga och gör lite mål och så, men du får aldrig en chans igen när du på något sätt studsar tillbaka. Var du överraskad över det?
Ja, det var.
Fanns det någon kontakt med Erik och Max Albeck? Erik Hamrén och Max Albeck?
Noll.
Det var dött helt enkelt.
Mm.
Kan man göra någonting då?
Ja, man kan väl gå ut och lipa i media.
Gjorde du inte det då?
Nej.
Nej, okej. Okay. Då blev det inget helt enkelt.
Jag hade inte ditt nummer då.
Nej, det hade du kunnat gräva fram. Så svårt är det inte.
Nej, men jag tycker inte att det är vägen att gå. Alltså, det är väl så enkelt bara. Och det är inte säkert att det hade gett resultat heller. Det kanske bara hade framstått som ännu mer patetiskt liksom. Men det, jag tycker inte att det är värdigt.
Kan det, finns det någon lite liksom bitterhet om, för att tala Häcken? Nej, men liksom lite att du aldrig fick chansen på allvar. Som sagt, två vinterturnéer och även ett par riktiga landskamper där du var med och gjorde något inhopp.
Att det finns bitterhet över att jag inte...
Ja, men att du inte, eller liksom någon känsla av att fan, jag borde ändå fått chansen att visa lite mer.
Nej, inte nu. I så fall har jag kommit över det. Men i perioder så var jag framförallt förvånad över att jag inte var bland Sveriges 50 bästa fotbollsspelare, men spelade 50 ligamatcher.
Det är en korrekt, det är säkert en korrekt iakttagelse. Om vi hoppar tillbaka, så du lämnar ju Häcken för Malmö. Hur kom det sig att du gjorde den flytten inom Sverige?
Varför gjorde jag det? Ja, det var nog så att jag kände att Malmö och framförallt Rolle som var där och ville jättegärna ha mig. Alltså Häcken ville ju absolut ha mig kvar med också, men jag tyckte nog att det var rimligare att uppnå någonting på svensk mark med Malmö FF inom en snar framtid. Och det brukar ju också betyda att det är bra att spela in individuellt sett. Så det var väl många olika anledningar, men sen det lockade väldigt mycket bara att spela i ett svenskt storlag, tror jag.
Fanns det andra klubbar eller var det bara Malmö FF som var aktuellt då?
Nej, jag var extremt nära att gå till Bayern också. Precis i samma veva.
Vad gjorde att det inte blev Hammarby?
Det var delvis så hade de Charlie Davis. Vi var rätt så lika som alltså spelstilen. Och delvis så hade jag en god vän som spelade där som kanske tyckte också likadant och lite annan info som gjorde att jag till slut...
Lite annan info, det är ju så att man undrar då vad det är för lite annan info.
Ja, Bayern åkte ur 2009 va? Eller var det 2010 de åkte ur?
Är det inte 2011?
Alltså är det så sent?
Jag blev lite osäker vilket år, men det kanske är 20... åkte ur... Nej, de åkte ur, just det. 29, precis oktober, då rätt.
Mm-hmm. Så jag fick lite indikationer på att allt kanske inte var på väg åt rätt håll.
Ja, det är ju bra att ha vänner på rätt ställen.
Ja, du har uppskattat vännen idag.
Så att då blev det Malmö istället. Och i Malmö så lossnar det ju spelmässigt. Det går bra för dig.
Ja, efter halva säsongen lossnar det. Rolle ville spela 4-2-3-1 i början. Och då blev jag utsatt på en kant. Och det funkar inte alls. Sen lagom till, vad kan det varit, 12 matcher kvar kanske, så bytte han till 4-4-2. Och då blev jag bänkad, men sen fick jag chansen i andra matchen och sen blev jag kvar där.
När ni vinner SM-guld 2010, vad är det som lossnar då? För Rolle hade ju ändå haft det lite tungt åren innan.
Nej, det är väl det mesta egentligen som lossnar. Det är många spelare som liksom blir vuxna samtidigt. Vi var ett rätt så ungt lag. Även med en del erfarenhet såklart. Men det var många som växte jävligt mycket på kort tid. Och när vi väl tog oss upp i topp, då kände vi nog att vi är så här bra. Liksom. Vi går ut till varje match och tror att vi kommer vinna den. Och det är inte så ofta som jag har haft den känslan i mina klubblag, men där var det verkligen så.
Ja, för man pratar ju nu när Malmö har haft väldigt många framgångsrika år, att man just pratar den vinnarkulturen. Är det så att man liksom, känner man det när man kommer utifrån att det här är något annat?
Nej, alltså när jag kom så var det ju så att, visst, det känns utifrån att de vill vinna. Eller vi vill vinna, men vi vann ju inte. Alltså, så det är inte så att det bara sitter i väggarna där. Men vi utvecklade ju någon form av vinnarkänsla i just det laget det året. Och på den vägen gick det ju också väldigt snabbt framåt. Det var många som blev mycket bättre på väldigt kort tid och många som sen lämnade också, såklart.
Ja, för att du är en av dem som, om jag inte missminner mig, så är Kaiserslautern ute efter att köpa dig efter när jag har vunnit SM-guld. Och det blir ingenting att... Vilken besvikelse fanns det då?
Då var den inte så stor som den borde ha varit. Jag borde ha legat på betydligt hårdare för det. För det var ett bra bud. Och då var det nog en ganska så bra klubb att gå till för mig. Och sen så strax efter så lämnade ju Rolle också. Och just under den tiden så hade ju Hasse Borg hade ju avgått. Så vi hade ju egentligen ingen sportchef, utan det var ju, Per Ågren kom in som någon sorts sportchef allt eftersom. Men det var liksom ingen som tog beslutet mer än styrelsen, vad jag förstod. Och det är klart att Rolle då säger nej, alltså han vill ju inte bli av med mig. Så om han får ta beslutet säger han nej, för han skiter ju om klubben får mer pengar liksom.
Ja, och sen då har han samtidigt en väg ut till FC Köpenhamn.
Mm.
Några månader senare.
Det gjorde lite ont.
Ja, det måste du göra, men det är ju så det är i fotboll. Man kan inte lita på någon, gissar.
Nej, uppenbarligen. Nej, men
du skulle ringt mig och lipat ut då också.
Skulle nog ha kunnat gynna mig, kanske, ja.
Men just när man ser till sådana, är det det som sen påverkar liksom, eller är det Rickard Norling, eller vad är det som gör att det sen går lite tyngre i Malmö?
Nej, alltså i första hand är det mig själv att jag typ fastnar. Jag känner liksom att fan, jag fick ett bud på 25 miljoner i januari, men jag tjänar 40 000 kronor i månaden liksom. Jag tyckte inte det var rimligt och tyckte att jag borde spela någon annanstans. Men och det tog mig in på en mindre bra bana. Även om jag hade väl fortsatt förtroende från även Norling också. Men jag betalade inte tillbaka det riktigt.
Alltså mindre bra bana, menar du då tankemässigt att det var svårt att liksom gå in med full attityd när man har blivit blåst på en bra flytt?
Det var inte så att jag gick in och ville vara dålig, absolut inte. Jag ville nog mer än någonsin. Men jag bråkade samtidigt en del i mitt eget huvud med mig själv. Och det gjorde att saker och ställdes stilla istället för att gå framåt.
Året efter, kom det bud liksom påföljande sommar, vinter som inte blev någonting, eller planade det ut när det inte liksom lyssnade eller lossnade lika mycket spelmässigt?
Ja, jag vet inte om det kom något riktigt på sommaren. Vintern är på så var det nära igen, men då hade jag ett år kvar. Och då var ju inte klubbarna villiga att betala lika mycket pengar, eftersom jag hade inte gjort en lika bra säsong liksom. Så det rann ut sanden. Men det var aldrig riktigt nära egentligen heller. Det var intresse och det var samtal, men inte så mycket mer.
När man hör dig berätta så känns det också som att, ja, men om du har varit med om väldigt mycket, kan man ibland känna att man hade velat sammanställa liksom alla grejer man får uppleva som fotbollsspelare för att andra ska lära sig hur man ska försöka hantera olika situationer.
Ja, det kan väl kanske gynna någon, men jag tror inte jag hade mått bättre av att höra detta från någon då, utan jag tror att man, eller jag i alla fall personligen, har nog behövt uppleva det på exakt det här sättet som jag har gjort.
Det talades ju om att Mats Gren och Blåvitt var på dig lite, att du eventuellt skulle vända hem. Hur nära var det?
Nej, det var inte alls när jag träffade Mats någon gång, men det var, Sam var väl fortfarande kvar i IFK då, tror jag. Så det var mer av en slump egentligen att vi sågs, eller tillfälligheter att vi sågs. Men det var inte nära.
Nej, det var väl. Och nu framöver så är det bara helt enkelt avvakta och se vad som händer.
Ja, det ser så ut.
Känner du något sug av att spela i Allsvenskan igen innan du lägger av?
Alltså jag har inte gjort det tidigare, men jag vet inte, senaste halvåret så har jag ändå börjat gry någonting i mig som har gjort mig intresserad av det. Kanske också för att jag känner att jag kan göra en skillnad nu liksom. nu, om jag får spela på den positionen där jag trivs bäst, och då tycker jag det är extremt roligt med fotboll fortfarande, och då kan jag nog bidra.
Är det som en slags second striker?
Ja, något sånt.
Så att då, de allsvenska klubbar som är sugna och har kvar i budgeten, de kan få ditt nummer av mig helt enkelt.
Ja, de får kontakta dig.
Ja, jag ska inte blandas in, men jag kan överlämna.
Kan få procent.
Vad sa du?
Kan få procent.
Nej, det är inte nyttigt om man blir inblandad i sånt, så det ska inte vara. Du har säkert folk som vill jobba för dig, så det löser sig säkert.
Ja, då. Det gör det nog i så fall.
Annars, vad tänker du? Jag menar, även fall man kan hålla på länge, men du börjar ju ändå bli lite till om. Vad tänker du fotbollsmässigt? Vill du ju vara kvar i fotboll?
Nej, inte som jag har känt egentligen, men det är, jag vet inte, det är också något som, speciellt i dessa tider, så det ges ju alldeles för mycket tid till att fundera. Och det, tankarna går väl i alla riktningar egentligen, men jag är inte helt ointresserad av det.
Jag har varit
helt ointresserad av det, men jag är inte det längre.
Vad skulle du vilja göra då?
Nej, det vet jag inte. Det är för spretigt ännu. Jag behöver fokusera de tankarna lite mer centralt först.
Jag förstår. Ja.
Men jag är inte riktigt där ännu. Jag vill inte heller börja tänka på det för mycket, för då känns det som att slutet är nära, och det fysiskt så är jag inte nära slutet.
Aquí vemos cómo llegaba el 1-2. Fue de Larsson, que no había aparecido en todo el partido. El sueco que aprovechaba 3 minutos más tarde, iba a aparecer de nuevo Larsson. Inicia la acción Patrick Ever, la continúa Javi Guerra. La dejada después, la de Larsson para el propio Javi Guerra, y ahí sin ponerse nervioso.
Du lämnade ju Malmö FF och gick till Valladolid. Hur var det första 1,5 året i La Liga?
Det var otroligt faktiskt. Kom ju dit med ganska stukat självförtroende egentligen. Jag hade haft en svag sista säsong i Malmö. Och blev väldigt glad när jag fick den möjligheten. Sen var det ju tuff konkurrens, absolut. Men min första... Alltså, jag flyttade dit, vi flyttade dit i december. Och sen blev jag ju spelklar 1 januari. Och då, typ någon vecka innan den matchen, så skadade sig våran högerytter. Och då så frågade tränaren mig om jag kunde tänka mig att spela den. Och sen blev jag kvar där i 7 år. Så det var jävligt... oväntat, men det var också otroligt kul att få spela de matcherna och få vara liksom så mycket på planen som ändå var, även om det var otroligt tufft många stunder, så var det en upplevelse som var otrolig.
Hur var det tufft?
Alltså, vi var ingen topplag, så det var ju tufft fysiskt och också mentalt, och liksom vissa matcher så kanske jag rörde bollen 10 gånger liksom. Och det är inte riktigt därför man börjar spela fotboll, men jag kände att på den nivån, om jag får spela, då är jag glad, och så gör jag allt jag kan för att hålla den platsen, även om det innebär att jag kanske inte glänser så mycket.
Vilken var den värsta utrullning du var med om?
Det var nog Real borta, tror jag. Det var 4-0, eller var det 5-0 vi torskade med. Men då kändes det, alltså det var, vi levde ju typ i 25 minuter och började ana att fan, vi kan skrälla, vi kan deffa till oss en pinne här. Men sen smällde de in 3 bollar på 10 minuter typ, och det kändes som de inte ens försökte göra det, utan det bara skedde för att de var så jävla mycket bättre än vad vi var.
Hur är känslan då, liksom att man är ändå liksom i La Liga och så, och sen är det ändå plötsligt, ja, några våningar upp?
Ja, det är svåra känslor att beskriva. Så. Vi spelar ju på samma plan, men inte riktigt på samma sätt kanske. Det känns ju uppgivet och lönlöst. Men sen har vi ju, alltså, efter returen hemma kryssar vi mot dem. Barca slog vi till och med hemma. Så det går ju liksom. Men då, ja, då hade vi låtit gräset växa och inte vattnat en droppe. Och Messi ville nog gå av efter 10 minuter, tror jag.
Var det, alltså det är sådana trick som man måste ta till för att ändå skaffa sig en liten fördel. Just högre vi gräs och inget vatten.
Vi var tvungna att göra det då i alla fall.
Och hur är känslan när man då slår de här nästan omänskliga spelarna?
Ja, men där och då är det ju fantastiskt såklart. Sen kan jag ju se tillbaka på det och säga, alltså, visst, det var inte på samma villkor som de är vana vid. Men det har ju hänt. Det hände ju liksom oss i Malmö FF också på bortamatcher. Där det, man spelade på en åker istället för som vi gjorde hemma på Swedbank liksom. Och det är ju ändå fotboll som spelas. Så de måste ju acceptera det, men det, jag förstår ju att de inte tycker det är så kul när man måste titta på bollen varje gång också.
Ja, för att det finns ju alltid, ja, de som undrar vad det är i bakgrunden, så är det ju att du är lite i lockdown så familjen är hemma och det låter som de lastar diskmaskinen kanske. Kan det vara det?
Så kan det vara.
Bara så att folk vet vad som rör sig. Men att ju spela i La Liga och, men att på något sätt underordna sig så, är inte det lite jobbigt?
Jobbigt på mentalt, menar
jag? Ja, att man vill spela, jag menar, du säger nu att du spelar i Grekland, det är kul för du spelar i ett topplag, då spelar i ett bottenlag liksom som slogs för varje poäng.
Jo, det är klart, det är svinjobbigt, men det är också, samtidigt är det jävligt roligt, alltså. Vi vann ju inte varje match, men vi vann ju matcher. Och poängen blir ju mer värdefulla. Alltså, tar man en trea på 7 matcher så blir ju det otroligt att vinna den matchen. Och då blir ju glädjekänslorna mycket starkare än vad de blir här, där vi kanske vinner 4 raka och sådär ibland. Liksom. Så det har ju sin charm det också.
Känner man ändå när man är med i mindre lag i La Liga att jag har en möjlighet här, att detta kan vara ett steg upp. Jag kanske kan ta ett kliv upp i en annan klubb i La Liga.
Jo, det var ju så det var. Och så blev det också. Sen blev inte det äventyret så jävla lyckat i Granada. Men det tog mig ändå ett steg längre. Och sen visserligen i andra hand bort från det. Men det lever ju alltid så länge du spelar, det är känslan.
Ja, för Real Valladolid trillade ur efter du hade varit där 1,5 år och du byter till Granada som ägs av den här familjen Pozzo som ju äger Udinese och Watford också. Hur var det att komma dit?
Nej, då gjorde de det, men jag tror att Granada är
det Manchester City nu?
Några kinesiska.
Ja, så är det kanske. Ja, man hinner inte riktigt. Är det inte Manchester City?
Jag är osäker.
Men hur var det att komma dit?
Nej. Det var ju ett rejält steg upp från Valladolid, sett i organisation och sett till också hur mycket spel. Alltså jag tror vi var 37 spelare första träningen på försäsongen och en ny tränare. Och sen kom det också in 6-7 nyförvärv till innan serien började. Så det var en jävla konkurrens och det var också tränaren kom efter jag skrev på. Så när jag skrev på så var det en annan vid rodret. Sen bestämde de sig för att byta. Och det är klart, det kan ju påverka ens chanser ganska rejält.
Blir man inte frustrerad då att man inser liksom på något sätt, här har man skrivit på under vissa förutsättningar så bara över natt ändras det innan ens spelet har gått igång?
Jo, det var väl inte drömmen. Men alltså när jag var där och skrev på så visste jag att de berättade för mig att de pratade om 3 andra namn. Varav 1 var lite mer aktuellt. Och den tränaren ville också ha mig. Alltså det laget han var i då innan ville också ha mig. Så han kände jag att fan, det blir honom då. Då blir det tvärbra. Men så blev det inte honom. Och då blev det ju inte så lika lyckat. Men alltså det var ju ändå en chans, och alltså chansen har ju alltid, hade jag gjort 10 mål för säsongen så hade jag ju spelat liksom.
Vad känner du att det gick snett förutom att det blev en tränare som kanske inte då var perfekt för dig?
Det var mycket. Jag hade också en jobbig skada i en häl som gjorde att jag missade väldigt mycket träningar som jag aldrig gjort i hela min karriär. Så jag kom aldrig liksom in i rytmen riktigt. Och så laget, vi förlorade ju liksom. Det var en bedrövlig första halva av säsongen. Och sen så fick han sparken i januari. Men då hade jag redan blivit tillsagd att söka nytt lag. Och fick inte riktigt chansen att visa att jag hade kunnat ta en plats. Det vet jag inte om jag hade gjort, men det var tydligt. De ville värva sig, gasa sig ur krisen. Och tog in 8 nya spelare i januari. Så det var fullt liksom. De hade inte matchat i Dallas.
Hur är det att liksom man åker till träningen någon dag och så plötsligt får man bara besked att du ingår inte i framtiden, leta efter något nytt. Hur är det att få sådana besked?
Det kom ju inte som någon chock. Alltså, jag hade börjat kika redan innan ändå. Liksom. Så det var inte så att jag bara en dag, aha, nu vill ni bli av med mig. Utan det var underbyggt under en längre tid att jag skulle se mig om. Så det var ingen skräll på det sättet. Men det är klart, jag har väl inte också för vissa spelare antar jag, att allting byts ut över natt och så är man inte önskar längre.
Du hade helt rätt med Granada. De ägs av en kines, Pozzo sålde 2016. Du gick inte till Kina, du gick till Danmark istället efter. Det var ju ändå lite överraskande från La Liga till Esbjerg i danska ligan. Det kändes som en udda flytt.
Ja, det var en helt udda flytt och inget jag önskade heller. Varken då eller i efterhand.
Var det enda som fanns liksom, det var bara bister verklighet.
Alltså jag har väldigt svårt att se att det skulle vara det, men den som representerade mig då hade inget annat. Och då det är svårt för mig att börja ringa runt själv. Det var ett par grejer som föll liksom på målsnöret. Och sen så blev vi, ja, fönstren stängde och jag var tvungen att hitta någonstans att spela. Och så, ja, det blev så bara. Det var jävligt tråkigt och jobbigt.
Hur, om du ser liksom på den verkligheten som ju är, jag menar, som spelar och jag menar, vissa agenter har ju bra kontakter på vissa ställen, att man liksom ändå är en... I viss mån en handelsvara. Visst, man kan göra mål och göra bra reklam för sig själv, men att det ändå kanske inte alltid är helt lätt att hitta alternativ i trängda lägen och att man då jobbar med någon. Hur ser du på hela den verkligheten?
Ja, den är tragisk på många sätt, tycker jag. Men det är också så det är. Fotbollen är ju så pass stor och pengar spelar så pass mycket roll, inte bara för spelarnas fickor utan för de som äger etablissemangen, så att säga.
Om du ser det du vet idag som 33-åring, varit i många ligor och länder och så, vad önskar du att du visste tidigare i din karriär?
Framförallt är det ju just det, att jag skulle stanna kvar där i Granada. Det hade ju gett mig förmodligen bättre möjligheter i framtiden. Även om jag inte spelar någonting. Men också att liksom hålla sig kvar i alla fall på pappret på den högsta nivån. Det är nog alltid bättre i det långa loppet, tror jag.
För att man då har en fallhöjd på något sätt som är bättre.
Ja, exakt. Det finns ju trappor i båda riktningarna.
Men du hade inte... Ja, hur kom det sig att du gick? Det var för att du bara... De sa att det är bättre att du går och då lydde du på något sätt.
Ja, men jag fick... Nej, alltså det var ju också mig själv. Jag fick ju panik. Jag måste spela fotboll liksom. Jag kan inte sitta här i ett år och ha spelat 90 minuter i princip. Det kände jag att det är en förlorad säsong som jag kommer förlora mycket på framöver också i så fall. Så jag måste bara spela någonstans. Och sen så ringde ju också... Friberg återigen. Han var ju också
Erik
där.
Erik Friberg, gammal lagkompis från både... Spelade ni upp i Malmö också? Eller?
Ja, ett år.
Ja, och även då Häcken naturligtvis.
Och tyckte också, nej men vad fan, kom. Det blir svinkul. Jättetrevlig stad. Så. Men så kom jag dit och insåg att det här är ju inte ens en stad. Det här är en liten, liten fiskeby liksom. Och det var också en klubb som... Det var inte ens en toppklubb i Danmark. Så det var panik som drog mig dit i princip. Och att jag blev lurad av en väldigt god vän. Men jag har förlåtit honom, så vi har fortfarande en fin relation.
Ja, du och Fiber, så du har accepterat det?
Ja, alltså... Det är ändå mitt beslut till sist, även om han är bra på att övertyga mig om saker.
Men efter det, så det är då du går sen till Turkiet. Vad gjorde liksom det halvåret i Danmark?
Det var typ 3 månader jag var där. Alltså fönstret stängde ju senare.
Nej, precis.
Mörka ligorna. Men det, vad fan gjorde det? Det gjorde väl framförallt att jag kände att jag vill inte tillbaka till Danmark. Utan jag vill någon annanstans om jag har möjlighet. Och då dök Turkiet upp där mitt i sommaren. Då var jag tillbaka i Granada på försäsong.
Men även där var det tydligt att de hade gått vidare från Daniel Larsson.
Ja, fast jag närmade mig. För det hade kommit in ytterligare en ny tränare och han tyckte också om mig. Men det var inte så pass att han kunde övertyga ledningen om att jag skulle bli en 100% startspelare. Och då valde de istället att gå efter sin andra alternativ på längre sikt. Så jag fick Gaziantepspor dök upp och jag kände väl att vi testar och har tur att ha en fru som inte är så rädd för att se sig omkring heller.
Nej, för att detta ligger ju en del av Turkiet som är rätt hyfsat nära Syrien och så. Hur var livet vid sidan av fotbollen?
Det var... Ja, alltså... Jag som fotbollsspelare, för mig ändras det inte så mycket. Alltså, det är ju så pass fokuserat på mitt yrke. Men det som var positivt, förutom då att det sen blev ett barn också. Hon var gravid då liksom. Och hon födde vår dotter där. Så då blir, alltså första året med nyfött barn blir ju ganska mycket hemma ändå. Så det räddade nog situationen lite. Annars så hade det kanske blivit mer klättrande på väggarna.
Ja, för att det är ett väldigt annat liv helt enkelt än vad man är van vid från Sverige.
Ja, det kan man säga.
Kan du beskriva hur?
Ja, men det kändes som att komma till en gammal Mellanösternfilm liksom. Det är ofärdiga byggnader och infrastruktur som var liksom, det var vägar som inte ens gick att köra en vanlig bil på, utan det krävdes i princip traktor runt om stan. Sen är det, alltså det är en rätt stor stad och för turkarna uppskattar ju staden, har jag förstått, som en av de typ 5 bästa. Men jag, alltså om man jämför Gaziantep och Istanbul, det går liksom inte. Det är 3 världar ifrån varandra och 50 år ifrån varandra kanske.
Hur kände man av närheten till Syrien och de oroligheter som var där?
Nej, ingenting egentligen. Jag har ju också förstått i efterhand att det är sjukt att skratta åt, men Gaziantep var ju ett ställe där många högre uppsatta i vissa tveksamma grupper där nere var bosatta med sina familjer. Vilket jag då förstod senare att det gjorde det till typ en fredad stad liksom. Där ska ingenting hända. Och det gjorde det verkligen inte heller. Det var inga sådana här liksom större attacker eller liksom sådär under tiden vi var där.
Med tveksamma grupper menar du alltså som var inne och stred i Syrien och liknande?
Ja, ungefär så.
Ja, okej, så att det var en fredad zon. Var ni någonsin rädda själva liksom?
Ja, en gång så... Jag var på bortamatch i Ankara tror jag. Och så fick man en sån flash typ på... ja, kan vara typ 5-6 på morgonen, att det har smält i Gaziantep. Och då slog jag en panik in som jag inte har känt innan eller efter. Men jag fick tag på Louise direkt och hon sa, alltså, de låg ju sov liksom. Hon sa, alltså, det var helt sjukt, det kändes som det var en jordbävning typ. Men då visade det sig efteråt att det var poliser och ambulanser som åkte runt i Antep och letade efter en nedslagsplats typ. Och vad fan har hänt? Vem har dött? Vilka har dött? Hur många har dött? Men det visade sig vara en sån här, vad fan heter det? Stridsflygplan. Som hade flugit alldeles för lågt och sprängt ljudvallen precis ovanför stan. Så det vibrerade och blev en jävla smäll, men det var inte en bomb.
Ah, okay. Om man ser att det var ju rätt många svenskar i turkiska ligan och i perioder. Vilken status hade svenskarna då?
Jag tror nog att svenskar generellt är rätt omtyckta där nere. De flesta som har varit där har ju tagit platser i sina lag och varit ganska bärande spelare ändå. Så vi är nog rätt omtyckta, kan jag tänka mig.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack själv. Jättetrevligt.
Podden är som vanligt producerad av Olle Jönell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Som vanligt är vi tacksamma för alla reaktioner, tankar, idéer eller vad det nu må vara. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan!